till ett nytt avsnitt av Ungpodden. Idag har jag Amina med mig.
Ja, här är jag.
Hej. Du, jädra vad länge sedan det var vi pratade böcker, du och jag. Jag kollade historiken. Vi har inte pratat böcker sedan i somras.
Ja, det är ganska länge.
Ja, jag har sett fram emot det här.
Jag med. Ja. Ja, det känns lite konstigt att vara tillbaka. Men samtidigt så känns det också som det har gått. Jag vet inte, jag tycker det känns som det har gått ganska snabbt ändå.
Ja, fast en del men det har du ju. Du har ju börjat ny skola och liksom på gymnasiet. Och det är ju
ja, och sommarlov går ju alltid jättesnabbt. Så. Ja,
visst är det märkligt.
Ja, speciellt sommarlov. Inget annat. Men, och 2020 också, för att det har gått som... Ja. Alltså det känns som det inte ens har varit.
Nej. Jag håller med dig. Det känns som ett väldigt bisarrt och udda år.
Mm. Ja. Definitivt.
Yes, men vi ska tipsa om lite böcker idag. Och såklart har vi ju tema för den här gången. Och det är ju då böcker från 2020.
Mm. Så ja. Att,
det är väldigt det var, lämpligt.
Ja, exakt.
och det här är ju då böcker som är ganska mycket i ropet. Några av dem vet jag. Och jag ska börja med att prata om en bok som är väldigt ny. Den har bara varit ute i ett par veckor faktiskt. Och den är skriven av Johanna Lindbäck, Lisa Bjärbo och Sara Olsson. Och det här är ju tre författarinnor som jag tror att många av er känner igen. Mm. Vi har tipsat om Johannas böcker och Lisas böcker. Och Sara har tidigare skrivit mer för mellanåldern. Men nu gör hon liksom inträde i ungdomsboksvärlden. Den här boken heter Fula tjejer.
Mm-hmm.
Det är alltså första delen i en trilogi. Som i alla fall, jag är lite osäker på om de kommer att handla om samma tre tjejer. Eller inte. Men det är alltså Tilde, Eleni och Jasmin heter huvudpersonerna i den här boken. De går på en högstadieskola i Gnesta, en liten ort i Småland.
Okej.
Som jag då vet är Lisa Bjärbo är ju från Småland. Så det kan vara att hon har valt att lägga förhandlingarna här då. Den är som vilken annan högstadieskola som helst. En sån som de flesta av oss har stiftat bekantskap med. Ganska trista byggnader och långa korridorer. Med olika gruppsammansättningar och så vidare. Och på den här skolan så startar någon ett Instagramkonto som heter just Fula tjejer. Det är ju ett riktigt sånt där nidingskonto. Alltså det är ju inget konto man använder för att vara schysst mot någon om jag säger så. Mm. Där läggs det då ut bilder på tjejer som ägaren till det här kontot tycker är fula av en eller annan anledning. Och det här blir ju då folk väldigt upprörda över. Tilde, Lena och Jasmin, de umgås inte speciellt mycket trots att de går i samma skola. Men de finner varandra genom att de är besatta av att såklart hitta den här personen som driver kontot och stoppa det. För att det här tycker de, det är ju alldeles för jävligt. Så där ska det ju inte få gå till alls. Och de beslutar sig för att de kan inte gå till någon vuxen om det här. Så att det här ska de lösa på egen hand. Och Eleni, hon är en sån, hon är väldigt driven ska jag säga. Hon är den som är väldigt planerande och så vidare. Så att hon ser framför sig att nu ska det göras en grundlig utredning med sån här stora bilder på väggar med olika trådar och så vidare. Så att hon går ju liksom grundligt tillväga. Jasmin är den väldigt impulsiva tjejen som är ganska populär. Och när hon läggs ut på det här kontot så blir det liksom... Folk fattar ju vem som helst kan hamna här av endera anledningen. Det behöver inte vara liksom att... det kan vara vilka anledningar som helst. Du har sagt någonting, du har vågat liksom stå upp för dig själv eller någon kompis, så hamnar du på det här kontot. Och det skapar ju en stämning i skolan som är väldigt obehaglig och tryckande. Så det är liksom en del av boken. Sen är det då de här tre tjejernas vänskap. Trots att de är väldigt olika så finner de verkligen varandra. Och det är så underbar beskrivning av deras vardag och det här arbetet de gör. Så den här boken kan jag säga gott folk, den kommer ju lätt upp på en topp 10-lista över böcker jag läst i år. Den är helt outstanding. Slutet gott folk, fy fan. Jag bara säger, gör de filmer och ser på den där boken. Oh, vilket slut. Ja. Det är ett riktigt, så här, riktigt jävla maffaslut är det. Mm. Och den är, för er då som tycker att det är lite, lite jobbigt att läsa, den är väldigt snabbläst. Den är på under 300 sidor. Kan tyckas lite grann som en utmaning, men absolut inte svårläst. Mycket av boken består av chattkonversationer också. Mm. För de organiserar sig också på nätet.
Okej, okay, ja. Så de är alla anti det här kontot då?
Ja, det blir ju en väldig utveckling. För i början är det bara liksom Eleni, Tilde och Jasmin som jobbar med det här. Men de fattar ju att vi kanske behöver ha lite mer backning. Och de går ju då i, de går inte i nian tror jag, utan de, de involverar lite grann av de äldre tjejerna också.
Mm-hmm.
Så det blir verkligen en rörelse kring det här.
Mm.
Mm. Okay. Och de tar till ett ganska udda knep för att avslöja det här då. Men snälla, ni läser den här boken. En genibok helt enkelt.
Mm. Jag tycker det låter spännande. Jag har faktiskt sett ett liknande konto. Och alltså det, sånt händer ju och det visste inte jag.
Alltså det här är ju, jag lyssnade på, vi kommer inte helt utanför ämnet, men lite grann då att det finns liksom sådana här hämndkonton som jag har hört på, jag tror det är P3 eller P1-dokumentär. Där folk blir liksom, de blir tagna liksom gisslan och liksom pressade på pengar. Och dessutom i tidningen häromdagen så läste jag att en gymnasieskola i Helsingborg hade fått liksom, ett mejl hade skickats till eleverna med kränkande omdömen om vissa av eleverna. Att de var fula och tjocka och så vidare. Och slampiga. Så det här, gott folk, det här är ett problem.
Mm.
Så det är inte taget i luften på något sätt den här boken. Mm. Utan detta är ett problem som dessvärre verkar finnas.
Ja, speciellt väldigt nära, vilket jag är ganska förvånad över.
Mm, mm. Precis.
Okej.
Okay. Yep.
Men då går jag vidare med en bok som också är ganska kort för att föra vidare på temat.
Ja.
Så är den ganska lättläst skulle jag säga. Mm. För att man läser den nästan i ett svep, alltså ärligt talat. Och den heter Närmar du dig mjukt.
Ja.
Och det är en bok av, Jacqueline Woodson.
Ja.
Och hon är ju, jag har läst Brun flicka drömmer av henne. Ja, den är jättebra.
Mm.
Och jag vet inte riktigt vilken som kom först, om Närmar du dig mjukt kom före Brun flicka drömmer.
Nej.
Men Brun flicka drömmer kom först.
Yep.
Ja. Ja, okej, jag förstår. Ja, men båda är väldigt bra i alla fall. Och just den här, den handlar om man byter liksom perspektiv.
Mm.
Så den handlar, har du läst den?
Jag har den hemma.
Ah, okay, ja.
Men jag har dessvärre min att läsa hyllade hemma.
Ja.
Gott folk, den är rent pinsam i omfång just nu.
Men alltså det går verkligen snabbt om man ger den, ja, om man bara sätter sig ner så går det snabbt.
Mm.
Men det handlar i alla fall om två personer för att de skiftar liksom perspektiv i boken.
Ja.
Så man får följa, och dessutom är det inte sådär att det skiftar kanske perspektiv sådär, två kapitel i en person ett, och sen så kan det vara tre kapitel i en annan person, utan det är två personer och varje kapitel så skiftar man perspektiv.
Mm-hmm. Intressant grepp.
Ja, faktiskt. Mm. För det är på något sätt väldigt planerat och så. Men de här två personerna, det är en vit ung tjej och en svart ung kille som träffas för att de båda går på samma privatskola i New York.
Ja.
Och det är ju väldigt, miljön är ju väldigt snobbig. Det är inte att det inte finns rasism, det finns det, men den är inte så tydlig. Så den här boken handlar mycket om hur rasismen visar sig på sätt som är diskreta liksom.
Ja.
Och hur det påverkar två personer, en som är med i, inte den gruppen som diskriminerar, men kan känna sig igen i dem, och en som är i den utsatta gruppen och som liksom möts och delar erfarenheter med varandra. Så de, ja, det är väl lite det, jag ska inte spoila för mycket, men de heter i alla fall Ellie och Jeremiah, han kallas då Maya.
Ja.
Och de träffas på den här skolan. De börjar prata, de börjar inse hur saker och ting ligger till, speciellt hon då, för att hon är ju vit och hon, när man är vit så glömmer man ju att man är
såklart
vit. Och ja, det är en riktigt bra bok. Den kom ut 98 egentligen, jag vet det här är 2020, men den kom ut 2020 i Sverige.
Precis.
Vilket är lite så här, jag kan tycka nästan att det är lite fult spel, för att den kommer ut när det här ämnet är så aktuellt, när den egentligen borde kommit ut tidigare.
Ja, jag tänker så här, för att Jacqueline Olsson fick ju Alma-priset för ett antal år sedan. Och då fanns inte så många av hennes böcker översatt. Mm. Jag tror inte det var någon som var översatt, utan Brown Girl Dreaming var den första som översatt. Så den översattes ganska raskt efter det att hon fått priset. Mm. Men hon har ju ett långt författarskap med, alltså, för olika åldrar och så vidare.
Mm.
Så att jag är inte förvånad att de liksom börjar plocka upp de här som är som hon har gett ut tidigare då, fast på engelska.
Mm,
men absolut, brännande ämne, aktuellt.
Ja.
Med allting som pågår i USA.
Och det är helt sjukt hur, jag tror vi pratade nästan om det i förra avsnittet också, men det är helt sjukt hur den här boken känns som den utspelas i 2020.
Ja.
Och jag tänker också att, ja, den är kanske utgiven 98, men det känns som den utspelas 2020 och den hade liksom lika gärna kunnat vara idag, för ingenting har förändrats och det är väldigt aktuellt nu.
Ja.
Plus att böckerna som ges ut 2020 liksom också gör 2020, och det här är nästan att 2020 gör den här boken, vilket är lite tvärtom, men det är verkligen som om den kom, och det är lite läskigt att det är en slump, om det är en slump.
Precis.
Så ja, men den är väldigt bra. Jag ska inte säga mer för då kommer jag spoila. Men ja, det handlar helt enkelt om rasism.
Ja. Jag ska inte säga att min nästa bok handlar om rasism. Nu har jag två böcker kvar jag ska tipsa om. Men jag är lite grann så här, ska jag fortsätta på det här med... Jag tar nog Sara Löfstams bok här. Sara Löfstam är ju, som ni vet, en av mina favoritförfattare. Som, jag vet inte hur många gånger jag tipsar om hennes första ungdomsbok då, Som eld. Och det är ju, hon skriver oftast om personer med HBTQ-bakgrund. Det gör hon fruktansvärt bra. Det är ju själv en del av den communityn, så att det ligger väldigt nära henne som privatperson. Men hon är väldigt skicklig på att diskutera de här frågorna och skriva karaktärer som känns väldigt trovärdiga. Och en stark nolla då, som kom för ett tag sedan. Den kom i slutet på april. Kom den.
Jag gillar verkligen det namnet. Jag vet inte, men jag tycker att det är spännande och tilldragande. Ja. Och jag vet inte, men jag tycker det är coolt.
Det är också så här, vad menas med den här stark nolla?
Ja.
I alla fall då, det är ju då, huvudpersonen är en kille som heter Texas. Han går ju då i skolan såklart. På gymnasiet har jag för mig att han går. Och han har inga direkt bra hemförhållanden. Det är inte så att han blir inte slagen eller någonting sånt där. Men det är väldigt så här, han känner sig inte välkommen hemma. Hans pappa är död, så han har en styrpappa. Och mamman liksom orkar inte riktigt stå upp mot styrpappan. Så att det mesta av tiden tillbringar ju han hos sin granne som då är en lite äldre dam. Som jag glömt bort namnet på det. Helt och hållet. Men de har ett väldigt bra förhållande. Texas är ju då, han är bög. Och han är ju då jättekär i en kille i klassen som heter André. Och han vet ju då, för det vet ju inte, är André, är han liksom 100% straight? Eller finns det ens en möjlighet här? Men han känner ju ändå att han måste göra någonting. Men han tänker sig, jag får ju utgå från att han är straight. Hur närmar man sig då en kille som är straight? Ja, man skapar ju såklart ett konto på Instagram. Och där låtsas Texas vara Amy. Alltså en tjej. Så man, ni förstår ju här, det är ett klassiskt upplägg. Så man får liksom lite grann köpa det här. Man fattar ju, det här kommer inte gå speciellt bra, Texas.
Nej, man vet ju att det kommer gå åt skogen.
Ja, samtidigt vet man ju då att Sara Löfstam, hon är en författare som är väldigt öm om sina karaktärer. Så man vet ju, hon kommer inte att sabba allt fullständigt för Texas här. Men det blir ett problem för att Texas tar ju då bilder från ett annat Instagram-konto av en tjej som heter Hilma. Och det är ju inte så bra det heller, för att det där upptagas ju.
Mm.
Och då visar det sig att Hilma har ju också sina hemligheter. Så det är väldigt så här, historien liksom rullas upp och drar iväg åt ganska många olika håll. Dels handlar det då om Texas förtjusning i André. Det handlar också om klimatet på sociala medier, vad som kan hända där. För att Hilma, hon som man får träffa då efter ett tag, man fattar ju att hon får ju som ovälkomna meddelanden från folk som är betydligt äldre än vad hon är, om man säger så, och som är såklart inte ute efter ren vänskap. Så det handlar också om det. Och det vävs samman så oerhört skickligt i den här boken, så verkligen, det är både en spännande bok att läsa men också en väldigt djupt berörande bok.
Jag gillar att det är att man får vara med, inte bara den som tar bilder utan också den som blir utsatt för, den som vars bilder blir tagna.
Ja.
För att det känns som det inte, man pratar inte om det så mycket, eller den aspekten av sociala medier och internet.
Till saken är ju då att jag kan säga det att Texas lyckas ju få kontakt med André som Amy.
Mm.
Och André visar sig också vara en väldigt mångbottnad person som man kanske tror är på ett visst sätt, men som visar sig vara en ganska annorlunda person IRL.
Mm.
Den är fantastisk, alltså. Den är också en topp 10 bok från i år.
Mm. Annars hade du inte varit med.
Nej, jag vet inte. Alltså, jag har ju läst ganska många böcker i år. Men jag kände ju ändå att shit, den här boken måste jag ju prata om, för den är så oerhört bra.
Mm. Okej, ja.
Mm.
Nu försöker jag tänka så ska jag så här hitta någonting som det kopplas till, men det gör det inte riktigt.
Nej, det kan du inte behöva. Det inte göra.
Nej, det behöver inte göra. Men det här är ju väldigt annorlunda, för den här boken är ju en, ja, jag skulle säga ändå att det är en historisk bok. Det är en fiktiv bok.
Ja.
Och den är inte baserad på verkliga händelser, men den är baserad på historia.
Mm.
Så att många grejer i den här boken när man läser, och en person nämns eller en händelse nämns, och alltså vad som helst, något sånt, då är det ofta någon som faktiskt har levt eller en sak som faktiskt finns. Så det är liksom historiska karaktärer i den här boken också, fastän de är till vissa delar fiktiva. Det är en bok som utspelar sig någonstans på medeltiden i England, i Storbritannien. Där det pågår, eller det, boken börjar precis innan, under liksom oroligheterna innan ett inbördeskrig.
Mm.
Och vi får följa en person, en tjej, som heter Make Peace. Och det är kanske ett konstigt namn, tänker man först. Hon heter
Make i förnamn och Peace efternamn.
Nej, hon heter Make Peace i förnamn. Så hon, liksom, det är ingen liten bokstav, stor bokstav, utan M-et är stort och så bara Make Peace. Liksom. Inget bindestreck, ingenting. Hon heter lite konstigt så.
Ja.
För att hon, eller hennes familj, bor i ett ställe som heter Poplar, jag tror det uttalas så, som ligger vid London.
Mm.
Och där bor det bara puritaner.
Ja,
och därför har de konstiga namn. Så, så folk heter typ Livewell, sådana grejer. Det är lite konstiga namn. Och hon, trots att hon är i ett samhälle där alla är puritaner och där man liksom står i de här under de här oroligheterna före kriget, så står det här samhället på en viss sida, för att det är ju två sidor som är med i de här i kriget som ska komma. Och hon står ju på då, eller samhället står på, hennes samhälle står på parlamentets sida. Men hon bor där med sin mamma och sin moster och morbror, och jag har för mig att de också har barn.
Mm.
Men det händer i början av boken att hennes omgivning förändras. Hennes möjligheter och liv förändras, så hon måste åka bort till en annan del av familjen. Och den delen av familjen står på den andra sidan i kriget.
Oj, oj, oj.
Mm. Så hon är ju liksom lite så här, jag står inte på någon sida. Men hon märker också efter ett tag att där hon är, det påverkar henne väldigt starkt.
Ja.
Men det som är lite kruxet, eller ja, det som gör boken intressant då, är att Makepeace är inte helt som vanligt. För hon har mardrömmar där hon drömmer att folk, att det är som spöken som klöser sig in i hennes hjärna.
Okej,
ja, det är ganska, ja. Och till början så tror ju hon att det är bara mardrömmar. Varför har jag de här mardrömmarna? De kommer hela tiden.
Ja.
Men sen inser hon att det kanske är på riktigt.
Ja. Okej, okay. Så spöken är på riktigt alltså?
Ja,
och jävlar.
De försöker då attackera henne. Och varför gör de det? Ja, jag kanske inte ska säga mer. Hon blir liksom, hon kastas i överallt och livet är inte snällt och trevligt och fint mot Makepeace. Men samtidigt som livet ger henne alla dessa hemska upplevelser, så är det också något annat som hon måste kämpa med. Och det är det här som pågår, inte inuti henne, men typ inuti henne och de här då spökena som...
Ja.
Mm.
Ja.
Och varför?
Mm.
Ja, det ska jag inte säga.
Det är Frances Harding som har skrivit den.
Japp.
Vad heter den?
Jag kanske glömde säga det, men den heter De dödas skuggor.
Ja,
och det har ju lite, förstår såklart. Ju kanske koppling. Den är egentligen inte skriven 2020 heller, men vilken bok som utges 2020 egentligen? Ja. Den är skriven 2017.
Ja,
eller utgiven
på engelska.
Då. Ja, på engelska. Ja. Men den är utgiven nu och
ja. Så kolla in den. Det är Frances Harding, frugan läser Frances Harding med en besatthet. Alltså det är ett författarskap som är verkligen intressant.
Nej, men alltså jag måste bara säga det är jättebra att du sa det. För att alltså jag måste verkligen säga att Frances Harding skriver så bra. Mm. Alltså det är inte bara att historien är jättespännande och helt, alltså, fantastiskt bara så, som ett äventyr.
Ja.
Utan alltså hur hon skriver är så speciellt.
Ja, det
för
är
att
det.
Hon skriver inte bara detaljer eller okej, den här författaren är väldigt detaljrik, okej, den här författaren är väldigt rak på sak. Mm. Hon skriver liksom med undangömda meddelanden överallt.
Ja.
Och allting är liksom, allting hör till ett resonemang hos henne. Och det gillar jag verkligen. Och om man gillar att vara analytisk när man läser, eller om man gillar när saker har liksom en djupare mening och när författaren verkligen lägger ut typ ledtrådar som man ska fånga.
Yep.
Om man gillar sånt så är det verkligen en bok för en. För att alltså det är verkligen, ingenting är, allting har en mening och allting är liksom, det är så många spännande små resonemang. Det är så många spännande typ, bitar den här boken. Ja. Ja.
Fantastiskt. Det blir en ganska bra övergång till min sista bok som heter Det 16:e året av en författarinna som heter Kim Liggett. Den kom på engelska 2019. Den heter The Grace Year om man vill läsa den på engelska. Det 16:e året är en bok som handlar om ett väldigt speciellt samhälle. Ett väldigt patriarkaliskt samhälle ska jag säga. Där alla har sin roll och där det mesta av, om du är som ung flicka här då, så får du reda på att du har liksom en magi som är farlig för det här samhället. Så att när du är 16 år så skickas du bort på någonting som heter nådeåret. Och du är bort ett helt år separerade från den staden som du utspelar sig i. Man får aldrig veta stadens namn. Och jag har väldigt svårt att utröna, är det här en framtidsscenario eller är det historiskt? Så att det är väldigt så här, för att det är väldigt traditionellt. Kvinnorna är liksom hemma och män gör, liksom, är ut, liksom, gör annat utanför hemmet. Och huvudpersonen då är 16-årig Tierney. Hennes nåd är ju då på gång. Och det här är alltså, vägbygget är så fruktansvärt bra så att man blir upprörd. För att du skickas iväg när du är 16. Det finns ett överskott av kvinnor och flickor i det här samhället. Vilket då gör att vill du då bli liksom mor och maka, vilket är typ det som alla förväntar sig att det är som det ska man vilja.
Mm,
så blir du då, så blir du då utvald av de här männen. De alltså delar upp de här unga tjejerna mellan sig i stort sett. Bara det är så här, lite klöksreflexen som triggar till det. Och Tierney, hon är ju, hon tror ju verkligen inte att hon ska bli vald. För hon är ju upprorisk, hon tycker det här systemet är skit och liksom, hon vill ju liksom verkligen burn it down verkligen. Men hon blir alltså vald till att bli gift när hon kommer tillbaka från det här nådåret. Och man vet alltså väldigt lite om nådåret, för att det du vet är att de som var borta året innan de kommer tillbaka så ser de helt förjävliga ut. Alltså de är trasiga och slitna och så vidare. Så man fattar ju att det här är ingen barnlek på något sätt. När de väl kommer till det här läget så tänker ju Tierney, okej, vi måste ju jobba tillsammans här. Det är bara det att rivaliteterna inom gruppen är ju så påtaliga att hon är ju dubbelt utsatt. Hon är ett sådär, hon har blivit vald till att bli bortgift, vilket gör henne utsatt. För att alla de andra vill ju ha hennes roll. Och hon är kaxig och självsäker. Och hon tycker det är mycket bättre om vi samarbetar. Och så överlever vi det här. Ingen ska behöva dö den här nådåret. Så att det finns ett inre hot mot henne. Sen finns det ett yttre hot med. För att det finns ju andra samhällen. Som inte är som Tierney samhälle. Och de lever ju ute i skogen. Och är ju då intresserade av de här unga töserna och vill liksom bortföra dem helt enkelt. Så att det är både ett inre och ett yttre hot.
Okay.
Så det här blir ju då väldigt, väldigt obehagligt. Och Tierney inser alla kommer inte överleva det här. Jag måste se till att faktiskt överleva det här.
Men hon vet inte vad som händer om hon inte blir vald. Eller om man inte blir vald.
Ja, då blir det ju att du får liksom typ arbetstjänst. Det blir som något direkt behagligt liv. Det blir som liksom att du får jobba på fälten. Och det är ju ett extremt krävande arbete som sliter ut dig förtid och sen så dör du.
Okay.
Ja, that's that, helt enkelt. Men hon inser ju att hela det här systemet är djupt orättfärdigt. Så att hon vill ju göra någonting åt det. Men det är lättare sagt än gjort för henne.
Ja, om det bara är hon liksom.
Japp. Mm. Den här boken tyckte jag var jädrar... Stark tobak skulle man kunna säga. Det är visst tobakstånd. Man läser vidare i den nästan som feberbesatt. För att dels tycker man ju att den är så jävla spännande. Men den är också väldigt obehaglig. Man måste få veta hur fasen kommer det här gå.
Mm, och vad är egentligen det här?
Vad är det här? Och vad är den här magin alla pratar om? Liksom, och det blir ju avslöjanden liksom, efterhand.
Mm.
Så att skitbra, verkligen en jättespännande och obehagligt aktuell bok.
Okej, okay. Okay, bra, slut.
Ja,
mm.
Det var 5 boktips. Det, ja. Fan vad kul det här var.
Ja, det var kul att vara tillbaka i poddstolen.
Ja, vi kommer ju såklart tillbaka.
Ja, och, snart förhoppningsvis. Ja, vi får se.
Absolut. Ja. Tills dess där ute, ta hand om er och... Kom gärna in till biblioteket och låna böckerna ifall ni känner för det.
Ja. Ha det bra.
Ha det bra. Hejdå. Hej.